Jag känner en båt, han heter Sunes, Sunes heter han. Och han kan såga Pogba hårt. Han sågar även under coronakrisen. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Ready for take off.
Kicken Rush är tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström. Och idag kör vi tredje upplagan av Kicken Karantän. Och här på en split screen i Google Meet ser jag Örebros finest, Therese Strömberg.
Jag är här.
Du kan inte vinka.
Jag ser jag också, väldigt bra poddmaterial.
Men jag vinkar väl till er. Ska jag låtsas som att ni inte är här? Som att jag inte ser er?
Exakt så ska du agera.
Fy fan.
Det blev kul för oss som såg det i alla fall, det var fint av er. Jag ser Gävle-ikonen Pontus Wejnemo.
Ja, jag ser er.
Toppen. Och jag ser den notoriska fåntratten Petter Landén.
Tack. Jag har alltid drömt om att bli kallad för en notorisk fåntratt.
Ska sägas att det där med notorisk fåntratt inte handlar om att jag är elak mot Petter, utan det hämtar från något som Noah Bachner precis skrev i ett inlägg i vårt interna Kick and Rush-forum. Ett inlägg vi får anledning att återkomma till sen. Vi tar inte det nu. Men jag är faktiskt inne på redaktionen idag, så jag sitter i vår studio. Vad gör, men ni andra, ni är ytterligare en vecka av hemmajobb antar jag. Hur klarar ni er?
Vi gömmer oss.
Det är exakt vad vi gör.
Ja, men jag har börjat så här adoptera en rent, alltså nu, ösen när jag snö. Det är också dålig radio, men det är riktigt sjukt. Jag har liksom börjat adoptera någon slags nihilistisk inställning till att jag skiter i vilket, jag kommer vara fast här i hela mitt liv och nu får jag bara deala med det liksom.
Oj, det var mörkt.
Ja, men det kommer ju bli positivt när jag släpps ut sen.
Ja.
En glad överraskning.
Men Petter, du är väl den enda av oss, förutom jag då, som sitter i en studio helt plötsligt, men du är den enda av oss som har bytt bakgrund från förra veckan. Du sitter i ett annat rum, eller?
Nej, jag sitter faktiskt i samma rum, bara vid matbordet istället för tv-bordet.
Okej, men kan det är ändå en stor förändring i våra visuella liv.
Ja, där säga. Borta satt jag innan. Och nu sitter jag här med boken I Love Dick i bakgrunden där. Jag vet inte om ni ser den.
Det är återigen väldigt bra ljudmedium här att Petter visar sitt han visar sin lägenhet med hjälp av sin kamera så att vi alla kan se det. Och ingen annan får göra det. Du kan väl kanske ge en grand tour sen på Kick and Rush Twittern där du filmar allting hemma, Petter.
Ja, jag ska bara jag tror jag vet lösenordet nu, precis som Sebastian Mattsson verkar fortsatt göra. Så att jag ska göra någon slags sån här.
Varför jag tänkte man säga för något högt, men det vore ju dumt.
Ja, gör inte det. Men jag tänkte, vad var det som det var coolt att säga för så här 4 år sedan? Hissa periskopet eller något sånt. När periskop var en app folk brydde sig om.
Det där levde i typ en månad, känns det som.
Ja, men vilken månad.
Ja, fy fan vad bra det var.
Den minns vi med glädje.
Ja, men jag ska ge en grand tour. Jag måste städa lite först bara.
Nej, städa inte. Det blir roligare då. Without further ado så gör vi så här.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs som något, snackas om. Discussions from Britain. BP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, jag tänkte vi kör nyhetssvepet på en gång. Så får
jag bara flika in här och kommentera att without further ado, det passar bättre att säga without Freddy ado.
Ja, det gör det faktiskt. Nej, det gör det. Det är en den ordvitsen gillar jag. Jag tycker det var fint faktiskt.
Men okej.
Med det sagt så såg vi den här nyheten. Premier League pratar nu om att spela isolerade matcher, ungefär som ett VM. Alltså att man typ bara filmar matcherna så att säsongen blir färdigspelad. Och jag utgår från att det här kommer ske inför stängda dörrar. Men Therese, kan du berätta lite mer om vad det här handlar om?
Ja, det handlar väl ungefär precis om det som du sa, att det hetaste alternativet egentligen fram till nu har väl varit att Premier League ska spelas klart, precis som vi har pratat om. Man ska göra det inför stängda läktare, men ytterligare ett steg i det här då, med tanke på att situationen i England väl just nu eskalerar något, så har man börjat prata om att spela det ungefär som ett mästerskap helt enkelt i juni och juli, där det är då i, där man sätter hela lagen och hela, det blir egentligen, alla måste ju sättas i någon form av karantän då, i alla fotbollslag, alla domare, alla som ska vara där och sända matcherna, för att då också minimera resandet, antar jag, för det blir ju, oavsett om man stänger in, eller spelar inför stängda läktare, så kommer man ju behöva resa en del mellan städerna för att spela klart de här matcherna som är kvar. Men det är ju fortfarande mycket TV-avtalet som styr den här enorma viljan. Även om man rent sportsligt såklart också vill spela klart en säsong, så är det väl TV-avtalet framförallt som styr den här enorma viljan att hitta någon form av lösning. Så att det senaste är att det skulle kunna vara ett alternativ att göra på det här sättet, att helt enkelt sätta i princip allt och alla i någon form av karantän, fast fortsätta spela fotboll.
Vilket finns ju såklart... jävla scoutläger ändå det låter som. Det låter helt fantastiskt.
Ja, men typ. Men det finns ju såklart nackdelar med om man skulle göra på det här sättet också. Men det är väl någon form av senaste förslag som har bollats upp i alla fall på sätt att lösa det hela.
Spontant det... inte en jättedum idé, eller?
Nej, jag gillar den också. Alltså det finns något i det där, ja, men scoutlägerkänslan, eller liksom bara det kan också bli en ganska stor happening av det, att det blir rätt så här kul att följa på något sätt.
Men du, ja, men alltså scout, det är ju inte pojkscout, och det här är ju liksom Big Brother deltagare. Det kommer ju sluta i fullständigt kaos. Men med det sagt så är det ju ingen dålig idé. Det ger ju liksom lite extra effekt. Kan man få så här liksom, det skulle ju vara guld för så här ting. Nu är det kapitalisten i mig som pratar, som om Amazon skulle helt plötsligt göra någon sån här Big Brother-lösning att du kan följa, alltså Tottenham Camp 24/7 i deras liksom desinficerade hus. Vad gör Serge Aurier helt plötsligt vaken 03:47 på natten? Liksom, kan man sitta och hänga med?
Ta fram någon form av, han har, jag tänker att han typ så här, antingen tar sig lite lustgas eller typ röker vattenpipa, går upp mitt i natten och har med, lyckats smuggla in lite kompisar från Paris.
Eller så blir det som den där sjuka scenen i första Paranormal-filmen när hon i huset bara ställer sig upp och står still i 3,5 timme och sen så lägger sig igen. Det kommer att hända.
Ja, det är ju spik.
Just så där kommer det väl inte bli, att man samlar, alltså sitter i ett hus, utan det blir väl som ett VM att man har sin basecamp och så är det en match eller två, tre matcher per dag kanske. Så kör man varje dag i princip som under ett VM. Och det känns ju lite spännande ändå att man så här får en VM-sommar inom citationstecken, fast med Premier League liksom. Jag tycker att det låter lite kul, men såklart fruktansvärt trist för alla fans som inte får på plats. Men för spelarna så går det ju att säkra att de inte blir coronasmittade under matcher liksom, för att de behöver resa långt eller de behöver man kan verkligen karantäna liksom alla som är inne på området och testa och sådär. Så det finns ju många fördelar med det. Och så dessutom kul med mycket matcher hela tiden. Det skulle ju bli som att man går ut på stan, sätter sig på en uteservering, kollar på det där, inser att fan, det är ju coronatider, man blir sjuk, eventuellt hamnat på IVA. Så klassisk sommar.
Ja, men mer seriöst då. Alltså jag håller med om att liksom idén är ju faktiskt lite kittlande, att göra liksom den här happeningen. Sen så är det ju frågan om hur man skulle lösa det rent praktiskt, för du skulle behöva identifiera ett område, typ alltså London och liksom större städer känns ju rent allmänt klurigt att vara i.
Du måste ju... De har väl föreslagit Midlands, va? Mm. Att det ska vara ett område i Midlands, så det ligger liksom, ja, men i mitten för alla lag liksom. Och så det är väl det som är förslaget just nu, tror jag.
Ja, ja, men det skulle ändå bli någonting, alltså det skulle bli spännande hur de skulle liksom lösa det, för att om du vill absolut alltså ta bort risken för någon typ av smittspridning, så kan du ju inte ha, alltså spelarna kan ju inte ha vänner och familj och barn och sånt där. Det kan de ju glömma. De får ju bo i sina scout slash Big Brother dekadens liksom läger. Men jag är för det, för det skulle dels innebära liveidrott och gissningsvis väldigt mycket skandalös content.
Men ett som någonting som är problematiskt som också fanns, det var det Independent, tror jag. Det var jag som skickade er länken, och kommer inte ihåg vad det var för länken.
Ja, det var The Independent som skrev där.
Precis. Och de tog upp det i den här artikeln också, att det som det finns ju en del problematik med det här såklart, för att skulle trots allt då en endaste person på det här stället blir smittad om smittan då fortfarande härjar, vilket väl många tar för givet att den kommer att göra fortfarande om några månader, så kommer man ju behöva stänga ner precis allt. Och det är väl kanske svårt att på något sätt säkerställa 100% att ingen som går in i den här, liksom där de ska vara, inte är smittad, för att man kan vara smittad utan symptom och så bryter ut efter 14 dagar hit och dit, bla bla bla. Så att dels är det väl det som någonstans talar lite grann emot det här, att det krävs ju så väldigt lite, om man får kalla det den, när det är en person ändå som blir sjuk, för att man ska behöva blåsa av alltihopa. Men sen också det här hur oansvarigt det eventuellt skulle vara att spela fotboll när sjukvården är så otroligt tungt belastad fortfarande. Att, jag menar, fotbollsspelare kan ju liksom bryta benet eller det andra typer av skador som gör att de, dels de kommer ju ha sin liksom medicinska personal på plats som de alltid har, men låt säga att en spelare bryter benet och kanske behöver åka till ett sjukhus, då kommer det bli en debatt kring det här, hur ansvarsfullt var det egentligen att låta det spelas så här pass många matcher, flera matcher om dagen med stor skaderisk som det ändå trots allt innebär, och att kanske då behöva belasta sjukvården med ett brutet ben för en match som kanske inte var livsviktig att spela ändå. Så att det finns ju den typen av argument som ändå talar emot det här också. Men det är i alla fall det senaste vi har på vad som ska hända med Premier League.
Finns det något annat? Alltså jag har egentligen ingen nyhet på just den här pingen som jag drog på nu. Men finns det något annat nytt om huruvida säsongen liksom kommer spelas klart? Är någonting ni har rumlat över?
Nej, alltså inte mer än att det är liksom så här spekulationer och gissningar liksom fullt ut så här. Om det blir spel, hur gör vi då? Om det inte blir spel, hur gör vi då? Alltså jag tror att som de flesta andra har de ju satt typ ett ett datum de hoppas kunna vara igång någonstans där i maj-juni, och sen så avvaktar de och ser hur det utvecklas. Jag tror inte det finns något mer konkret. Inte vad jag har sett i alla fall.
Men det här är roligare då. Vem är det som har varit ute och supit till klockan 8 på morgonen och under tiden också kraschat 2 bilar? Pontus Wejnemo.
Det är ju såklart inte jag.
Ja, fast sättet som Joakim inte
har
det. Sättet som Joakim sa, veckan. Det var ju ändå så här, ja men det skulle kunna vara Pontus.
Det skulle också kunna vara så att Pontus har gjort och inte kommer ihåg det, och att det är vi som nu liksom har en intervention
här. Alltså jag har ju inget körkort, så det skulle ju mycket väl, alltså skulle det kraschas bilar så är det ju ganska troligt att jag har varit inblandad. Men det var ju såklart Jack Grealish som... Ja, jag självklart hade med i min karantäntrio.
Jag måste säga att det var väldigt liksom... snyggt gjort. Väldigt snyggt gjort.
Ja, den satt som en smäck. Han var ju tydligen hemma hos Ross McCormack, va? För detta villanfallare. Och hängde de där lite grann tydligen. Var lite party med grannarna. Till klockan 08 när det blev tyst. Och sen blev det inte tyst efter att Grealish ska ha satt sig i bilen och kört på 2.
Det här är väl inte helt liksom okej i coronatiden?
Nej, det är ju superproblematiskt såklart. Och folk är ju vansinniga med all rätt.
Det kommer väl också i samband med att han så här, inom 24 timmar både gjorde det här och la ut en video i sociala medier där han uppmanade folk att stanna hemma, va? Så det är ju, vad kom först här, hönan eller ägget lite grann? Var det bilkraschen eller var det sociala medievideo?
Håll er hemma, jag ska ut och köra bil. Kan eventuellt vara väldigt...
Ska sägas också att han, Ross McCormack som han festade med också har tidigare drink driving charge. Från 2009 så fick han sitt körkort indraget 17 månader och fick böta 150 000. Han har även bötfällts för en annan sak, nämligen att han kastat sopor på ett olovligt sätt. Det framgår inte mer än så, men det är offensive fly tipping, vilket enligt Wikipedia-länken är illegal dumping. Så att Ross McCormack lite av en ny favoritgossenruda. Drunk driving är jag inte för, men att kasta sopor på ett illegalt sätt är ju liksom, det är lite kittlande ändå.
Ja, det är spännande. Ja, nej, det är såklart förkastligt. Det är ju sinnessjukt att vara, alltså det är sinnessjukt att göra en sån där grej om du inte är offentlig. Men som offentlig person och staden Birminghams kanske största profil på alla sätt och vis. Det är ju direkt, det är direkt sinnessjukt. Alltså Aston Villa behöver ju, kan ju kapten och allt. Det är ju liksom guldgosse nummer ett.
Ja, är inte Ozzy Osbourne från Birmingham?
Jo.
Han var ju den första som åt fladdermus, så att han var ju liksom, han förutsåg det här.
Ja, det är en väldigt tydlig korrelation där.
Ja, jag tycker vi har hittat Illuminati.
Stadens guldgossar.
Kevin Prince Boateng. Ja, jag skrattar redan nu. Han har lagt upp vad jag är faktiskt i allt väsentligt måste benämna som det kanske sjukaste i videoform jag hittills sett från karantänen. För att bland annat så har han ju, alltså, det är så här världens mest ledsna barn som han filmar, som står där och ser helt förstörd ut, som antagligen hans eget barn då. Men Petter, kan du inte beskriva lite grann, vad är det för någonting jag har sett här?
Ja, men det är så här, som tusentals, känns det som, andra fotbollsspelare, idrottare överhuvudtaget, så ägnar ju de sin självisolering till att skapa content. Många sämre än andra. Men Kevin Prince, man får ändå ge honom att han har liksom, det finns en kreativ ådra i honom. Och min favorit av alla han har lagt upp är ju hemmafesten med familjen. Som är en tvådelad video där han först, Kevin Prince Boateng agerar först bouncer, alltså så här dörrvakt till en nattklubb, och har då sin flickvän och sin son i något slags så här lite läskigt Game of Thrones förhållande som kommer fram, och han ska då muddra sonen så att han ser att han inte har något illegalt på sig. Sen i nästa video så står de och dansar i vardagsrummet till Umpa Umpa musik, och när man har sett alla tråkiga trixar med toarullevideo så är detta faktiskt ett ljus i det kompakta content-mörket.
Men i det här fallet hade de spelat Champions League helt enkelt.
Ja, du botaniserade inte i hela tråden.
Jo, det har jag botaniserat ganska mycket, men den jag föll för var väldigt Champions League-grejen. Den var så jävla konstig.
Ja, där det är hela familjen då, samma som gick på den här festen, uppställda i Besiktas-tröjor till Champions League-hymnen. Hans mycket, mycket lilla grabb fintar av flickvännen. Drar den faktiskt ganska snyggt avslut mellan benen.
Skottet är fint. Det är väldigt fint skott. Det får man igenom. Det håller jag med om. Men det är just det här, när de filmar, när Champions League-hymnen går och de filmar sonen. Det är så hjärtskärande vad ledsen han ser ut. För att man ser på honom att han känner bara, jag vill inte vara content till pappas konstiga filmer.
Nej, vi kommer ju ha en generation barn som kommer skriva memoarer på det temat. Men jag tänkte bara avsluta det här segmentet med att säga att med tanke på vad vi har sagt om mycket dålig radio vi har gjort innan, så gör vi alltså nu Twitter för blinda, vilket är helt sjukt att vi har regresserat till detta.
Snaggningstrenden, som jag faktiskt inte har en jävla aning om vad ni pratar om, för jag har missat det här helt. Men Therese beskrev det här i den här interna diskussionstråden då som, citat, den viktigaste punkten. Kan ni inte berätta för mig vad det här är för någonting?
Jo, men Petter kan väl berätta. Det är ju Petter som har grävt och grävt och grävt i helgen, va? För att ta reda på varför fotbollsspelarna rakar av sig allt sitt hår.
I'm gunning for den alternativa guldspaden för de som inte riktigt ringer men orkar googla väldigt länge. Så det började med att Anthony Martial och Paul Pogba rakade av sig allt hår. Framförallt Martial har ju blivit en riktig snackis. Premier League ain't ready for bald Martial. Sånt här. Det ledde till Hector Bellerin rakade av sig sina lockar. Ainsley Maitland-Niles ser ut som, kommer ni ihåg den här gamla Fanta-reklamen med han den halvblinde frisören? Det är riktig boomer-referens, jag är ledsen. Men det ser ut som att han typ har gått in i en häcksax när han försökt raka av sig sitt hår. Eden Hazard har också gjort det. Och det har liksom blivit som en trend, och jag försökte plocka upp, var började detta? Var kommer det här ifrån?
Patient Zero.
Ja, exakt. Och det verkar ha kommit till Europa via Antonio Valencia, om ni minns den gamla ecuadorianska ytan i United. För han gjorde...
Nu kommer den stora frågan för den som precis har slagit på podden. Pratar Petter om coronavirusets spridning i Europa eller pratar han om...
Den här trenden bland väldigt fåtal elitfotbollsspelare. Så att Valencia gjorde det. Och har, han har ju massa miljoner följare på Instagram, och flera sajter hänvisar till att det är där liksom det har tagit liksom steget till till Europa. Men det är ju inte han som är upphovsmannen, utan det är Valencias tränare i hans nuvarande klubb LDU Quito, som heter någonting ja, något spanskt klingande. Han ser ut som en sydamerikansk Junior Shelby, ni fattar. Och det är hans idé från början. Han har haft det här som ett skämt i alla sina lag, som han kallar det för The Coco Challenge. Att han har inget hår, och så utmanar han på skämt sina spelare att raka sina huvuden så att de ska se ut som honom.
Vilket det är otroligt det. Roligt skämt.
Ja, de kan sin humor där i Sydamerika.
Ja, men det är ändå sjukt att det har smugit med hela vägen till Europa. Och att det skämtet var så kul att alla här tyckte att det var roligt att bara, nu rakar vi av oss håret, va? Har du hört sådana här med snaggning någon gång? Nej, vad är det för någonting? Nej, nu ska du få höra.
För ska detta... vi haka på, vi fyra? Vi rakar också av oss håret allihop.
Jag är på.
Ja, gud. Alltså det är... ja, vad som helst för att se Therese i rakat. Absolut.
Jag är så jävla fåfäng, och det sakteliga trillade av sig själv, så att inte en chans att jag tar det i förtid.
Tycker det är osolidariskt, Petter?
Ja, osolidariskt. Men jag har ju redan hänvisat till kapitalisten i mig själv idag, så du visste vad det var på väg. Pablo Repetto heter sydamerikanska Johnny och Shelby.
Och för detta arbete så får du Bitcoin-spaden i år, helt enkelt.
Oh, en tacka.
Nu lämnar vi ordet över till Therese, för hon har av ren nyfikenhet, som hon kallade det, kollat vilka PL-spelare som sitter på utgående kontrakt och vilka spelare som klubbar alltså kan behöva klara sig utan om säsongen löper över den 30 juni. Så Therese, vilka är de här spelarna, så får vi se vad vi tycker om det och tror.
Exakt. Alltså till att börja med kanske vi ska säga det att det har ju börjat... På samma sätt som man pratar nu om hur och när ska man eventuellt avsluta fotbollssäsongerna, så pratas det också väldigt mycket om det här med att spelares kontrakt, de som har utgående kontrakt, har kontrakt som går ut den 30 juni, och att nästan varenda europeisk liga kommer ju att, om man kan spela klart, de behöver spelas klart över sommaren, och vad gör man då med kontraktslängderna, bla bla bla. De kommer säkert hitta något sätt att lösa det här på, så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Men om vi utgår ifrån i det här segmentet av våran podd att de inte hittar en lösning på det här, utan att det finns spelare med kontrakt som går ut den 30 juni, och då alltså lag som kommer att behöva klara sig utan dessa spelare i slutet på den här säsongen, helt enkelt, så börjar vi med Manchester City. Där går ju David Silvas kontrakt ut den 30 juni. Han kommer inte vara kvar i City, vet vi. Hur hade de klarat sig utan Silva i slutet av den här säsongen? Petter, kan vi kanske börja?
Ja, det gör så jävla ont i mig att säga, för att David Silva är kanske den bästa Premier League-spelaren totalt sett de senaste 10 åren. Men det är ju inte David Silva från 2014 längre, eller 2017-18 för den delen. Det går liksom lite långsammare, tycker jag, alltihop i hur han agerar på planen. Han är fortfarande liksom en mästare på små ytor och sånt där. Men jag tror, med tanke på att Foden fortsätter ta kliv, att City hade klarat sig rätt okej. Okay. De har ju lite andra spelare av hygglig kaliber också. Och det här liksom, de har ju varit medvetna hela säsongen om att Silva ska försvinna, och han har inte varit lika given som förr. Så jag tror ändå att David Silva, hur sjukt det än känns att säga det, inte skulle vara den tyngsta förlusten i nuläget.
Men oavsett vad, kanske piss att det blir så han avslutar.
Ja, det är ovärdigt, så att det är fruktansvärt.
Är det någon som vill tillägga något, eller ska gå vidare till Tottenham?
Ta Tottenham.
I Tottenham har vi spelare som har kontrakt som löper ut den 30 juni i år. Vertonghen och Tanganya. Reaktioner på det?
Det är nog ganska tuffa tapp. I det första fallet så är det väl... det är ändå någon form av generationsväxling. I det andra fallet så vore det ju jättetufft att tappa. Men det borde väl inte, det borde vara en förlängning på tal där om man får göra det liksom. Det är väl inget snack om den saken. Det tror jag ligger i båda parternas intresse liksom. Men det är klart att det är tufft. Fördången är ju en jätteerfaren spelare som har framförallt mycket arv i Tottenham och som han bär på liksom. Men kanske har sett sina bästa dagar bakom sig, men
Tottenham annars är, ska säga, som vi var inne på förra veckan, det de snarare vinner är att de får tillbaka alla spelare som var skadade.
Ja.
Ja, absolut. Absolut. Men Vertonghen är fine, skulle jag säga. Det är ju, i det långa loppet så är det inte det största eller det värsta tappet. Men det är klart, på kort sikt så kan det ju vara ganska tufft liksom, att bli av med en sån tongivande spelare.
Så han har ändå spelat 18 matcher från starten av säsongen för Vertonghen. Det är ju merparten. Och i övrigt ett försvar som jag inte är så här jätteförtjust i. Alltså, jag förstår tanken att Vertonghen bort, ja, det är liksom rimligt och sådär. Men det känns som att de skulle tappa mer än vad man tänker på att Vertonghen skulle försvinna. Jag tror ändå det skulle vara kännbart för dem.
Ja, på kort sikt vore det tufft.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, så här, om de nu ska avsluta utan möjlighet att faktiskt värva in en ersättare. Som är vad det här scenariot går ut på, om jag förstår Therese rätt. Så tror jag ändå Vertonghen svider en del.
Ja, men jo, det är klart det är det. Det gör det ju. Framförallt med tanke på hur många backar Mourinho vill spela med.
Alltså, 7.
Det vore ju jättetufft för honom. Det är ju, ja, det är ju som att Pep skulle bli av med en mittfältare. Det vore ju...
Ja, det vore tufft.
I Chelsea istället då, så har vi tre spelare som man kanske hade kunnat tänka sig att det skulle göra jätteont att tappa, men kanske ändå inte gör det, inte allihopa i alla fall, så som Chelsea ser ut nu. Det är William, det är Giroud och det är Pedro.
Ändå tre jävligt tunga namn alltså.
Ja, precis. Med tanke på hur ojämnt det har varit i Chelsea offensivt, så är det, det är ju direkt tunga tapp liksom. Pedro är väl typ klart va, att han ska bort. Men nu kan det vara så att jag missminner mig lite igen. Får man väl be om ursäkt på förhand. Men William skulle jag nog göra allt jag kunde för att få förlänga lite grann med. För att bara behålla bredden. Och William har ju ändå varit liksom tongivande. Eller varit med i alla fall. Och... Ja, det vore ju tufft verkligen. Och Giroud är ändå, alltså Tammy Abraham började ju jättebra, men har ju, alltså, med tanke på hur svårt han har haft med målproduktionen på sistone, så vore det ju tufft att tappa Giroud också, som ändå har, när han väl har spelat, har levererat.
Även om och levererade bra innan krisen kom igång också.
Ja, precis. Så det vore ju jäkligt tufft alltså. Då skulle de ju stå där med anfallslinje med Batshuayi, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Pulisic. Sen skulle det inte vara med, va?
Nej, väldigt, väldigt runt. Alltså, nej, jag tror inte det. Det är Ross Barkley om man skulle trycka upp honom i plan, ja, eventuellt. Men alltså, William har ju dessutom, jag bara kollar snabbt på Soccerway, 5 mål, vilket är, gör honom till typ topp 4 i laget den här säsongen, och 5 assist, vilket är flest av alla. Ja. Jag tycker att han har sett bra ut liksom egentligen hela vägen. Så att jag tror William skulle vara riktigt, riktigt tungt för Chelsea. Framförallt när, som du säger Ponta, att så här, Hudson-Odoi har ju liksom inte riktigt börjat rosa marknaden på det sättet man hade väntat eller många hoppas att han ska göra, och Pulisic upp och ner. Mm. William är,
skadeproblem.
Ja, William är alltid väldigt viktig för Chelsea.
Ja, det var tufft.
Går vi vidare på, ska vi se om det var några i någon annan storklubb. Ja, i Liverpool så är det ju Klein som väl är skadad.
Ja.
Och sen så är det Lallana.
Japp,
det är de två. Stackars. Vad säger du, Ponta?
Nej, till skillnad från de andra klubbarna så har ju vi ändå planerat inför den här coronakrisen så att vi visste att vi inte skulle tappa någon om, när det väl hände liksom. Nej, men det är ju bara att bara vara glad att det var, alltså den här, i det här läget av kontrakt, det hade kunnat vara en värre kontraktläge för oss.
Är det bara det Dejan Lovren sen att städa bort av de gamla Southampton-flopparna liksom? Eller Southampton-köpen? När Liverpool köpte halva Southamptons trupp varje sommar?
Ja, alltså... Ja...
För Oxlade är väl Southampton-produkt, men han kom ju via Arsenal, ja. Så jag räknar inte honom. Ja,
men liksom... Van Dijk kom ju från Southampton, men
ja,
det var ju,
men det var ju en annan senare grej, va?
Ja, absolut. Men
för det var en bra värvning.
Jo, ja, det var ju inte så här när Southampton hade liksom överträffat förväntningarna något och sen så bara slog helt plötsligt fyra av dem så här. Någon kille som hade typ tränat inkast åt dem i reservlaget värvades in med nummer 18 på ryggen i Liverpool.
Ja, nej, men jag tycker Lallana var en habil värvning. Jag tycker att den har varit helt okej liksom.
Det var väl Klein i början också. Han kunde ju inte rå för att Trent Alexander-Arnold råkade vara duktig på fotboll.
Ja, och att Klein hade oförklarbara skador i 300 år.
Vi går på, det är inte så jättemånga, det är vissa så här som är typ United har fått som Mensa, alltså det är sådana spelare som av anledningar inte har spelat. Jordan Ibe är väl en sån som kanske inte riktigt räknas den här säsongen för Bournemouth, men Ryan Fraser har Bournemouth. Oj. Som...
Ja, det vore ju tufft.
Ja,
absolut.
Bara eftersom han ändå nämndes, är Jordan Ibe Liverpools bästa försäljning någonsin? Alltså upphypad som fan, fick lira lite, dumpade honom för typ 300 millar. Han är helt komplett värdelös.
Ja, de Dominic Solanke var ju också bra. Sådär som för 20 miljoner pund eller sånt där. Jag vill lyfta fram Kevin Stewart, va, som gick till Hull för 8 miljoner pund när vi köpte Andrew Robertson för 4 miljoner pund.
Ja, okej.
Okay. Så det var liksom en typ en bytesaffär, men vi fick 4 miljoner pund emellan han.
Ja, okej.
Okay. Mm. Bra affär.
Sett till utfall så får man väl vara benägen att hålla med faktiskt.
Ja, men det var bra. Men ja, Jordan Ibe, som jag en gång sa, större talang än Raheem Sterling. Det var bara synd att han inte fick utlopp för den.
Ja, men du har ju också sagt att Europa League är roligare än Champions League, så att det är mycket skit.
Jag ser ju väldigt, väldigt mycket dumt.
Och om vi tar de här, det här är bara de sista. Dels Sheffield United, John Lundströms kontrakt går ut.
Ja, det är mardröm för samtliga som håller på med Fantasy Premier League såklart.
Och sen så har vi Burnley, kanske hårdast drabbat av detta då. Robbie Brady, Ashley Westwood och Jeff Hendrick. Alla de tre har kontrakt som går ut.
Alltså, men det känns som att Sean Dyche har någon så här typ, alltså gummi- och fotbollsspelarfabrik någonstans i Burnleys utkant. Det är bara så här anonyma män i 25-28 års åldern med väldigt typiskt brittiskt utseende, produceras fram, kastas in och gör ett habilt jobb. Burnley slutar 13:e plats även om liksom alla spelare försvinner. Det är bara naturkraft på något sätt.
Ja. De har sitt eget Westworld, det är det du menar.
Ja, det är ju det jag menar. No spoilers, men Sean Dyche är liksom the bad guy i Westworld.
Ja, det är liksom, det är ju uppenbart efter, alltså med Ashley Westwood, att det var, nu kom, de kommer inte på några fler namn. De bara, vad fan ska vi döpa någon till?
Åh, gud.
Ja, vi frågade ju precis som förra veckan på Twitter efter lite content eftersom det inte händer så mycket. Så vi fick in en massa frågor från olika användare som av olika anledningar följer oss och vill veta saker och ting om fotboll och be oss prata om saker. Och det var lite grann här...
Jag tror inte att de följer oss för att veta saker om fotboll, tyvärr.
Nej, det senaste vi skrev var ganska mycket om långkok och falukorv. Vi släpper det där med falukorven, för det tyckte jag var väldigt jobbigt. Det var Pontus som helt enkelt tycker att jag är ett barn som äter falukorv.
Ja, lite.
Falukorv också vidrigt. Gå vidare.
Nej, jag vill bara slänga in, eftersom jag sa att jag hade starka åsikter. Jag tycker det är vidrigt folkförakt av er, Pontus och Therese. Det är så jävla härligt enkel mat. Funkar till alla som inte är vegetarianer. Barn gillar det. Det är guld med falukorv.
Stapelvara i husmanskosten. Ja, och det är husmanskost jag lagar just nu. Nej, men så här, vi kan gå igenom det där. Vi går igenom några frågor från Twitter helt enkelt. Och en av de grejerna som vi pratade om i början var att Noah Bachner hade lämnat en liten kommentar som vi nu ska citera. Men det var användaren Le Grand Fritz som frågade: den eventuella försäljningen av Newcastle till Förenade Arabemiraten måste ju tas upp. Hade Noah något nytt att komma med där, Petter?
Ja, vi ska bara klargöras också. Det kan ju vara svårt att hålla reda på, men det är alltså saudiska konglomerat. Ja. Inte... utan Förenade Arabemiraten håller sig till Manchester City än så länge, i England i alla fall. Men jag skrev till Noah och i tro liksom så här: vad är det senaste gällande Saudi och Newcastle? Och tänkte att jag får nog ett ganska kärnfullt svar. Men Noah har svårt att skriva kort. Det har han.
Hur menar du då, Petter?
Alltså det här är ju väldigt så här metahumor, men i journalistvärlden finns det någonting som heter notis, alltså, och det brukar man säga liksom en väldigt liten kort nyhet som inte tar så stort utrymme. Man brukar prata i textlängd 800 tecken. På Expressen kallas en text på 7000 tecken för en noatis, för det är så kort man kan skriva.
Fyndigt.
Ja. Så för de som är intresserade så, eller tycker sånt kul, så var det kul. Men i alla fall så menade Noah att den notoriska fåntratten Jason Burt, som bevakar Newcastle, menade att Premier League har underrättats att det finns potentiella köpare. Men Noah kommer med det här expertutlåtandet: min gissning är att Mike Ashley har haft en riktig jävla skitvecka och behövde rikta fokus mot något annat. Vet inte om ni har sett det, men han kölhalade sig engelska medier. Bland annat har Piers Morgan för att Sports Direct jackade upp priserna på hemmagymredskap. Och hans koncern dessutom skrev brev till myndigheterna att man ville hålla öppet trots råden från myndigheterna. Sen en jävla massa, och nu är det inga kommentarer. Så att jag skulle gissa att som i många fall med Newcastle så man lovar stort och håller tomt. Det kommer nog inte bli någonting den här gången heller. Om man blir så här GV och går efter statistik, så finns det ju ingenting som tyder på att det skulle bli något den här gången.
Nej, det är väl ingen som tror det.
Alltså det finns ju någon form av mediespin på det liksom, att när man får massa negativt skit kastat över sig så försöker man skicka ut någonting annat för att avleda uppmärksamheten. Så då tyckte väl Ashley eventuellt då att det var passade bra att få lite positivitet runt sitt varumärke med att slänga ut att de kanske visst ska säljas till Saudi, än att de har personalförakt och vill tjäna pengar på coronakrisen typ.
Vi har även fått frågan från P. Wenzel, användaren P. Wenzel, som ber oss att, det här tycker jag var lite roligt, sätta betyg på Anders Svenssons Premier League-tid. Stark leverans där. 127 matcher i Southampton, får vi väl ändå säga.
Alltså, Anders Svensson var ju...
det var väl en hab...
kör du, Ponta.
Det var väl en habil insats från honom ändå.
Alltså jag vill minnas honom som stabil. Alltså så här, jag tyckte alltid att det kändes när han kom hem till Elfsborg redan liksom 2005 att det kändes liksom tidigt, för att han spelade väl en hel del när han var i Premier League liksom.
Ja, men han var väl en ganska etablerad mittfältare i ett mellanlag. Han kunde väl ha spelat precis vart som helst och gjort ett bra jobb.
Ja, men jag kollar nu här, för han gick dit 2001 från Elfsborg. Och så lämnade
han... Var han då 25-26 typ, eller?
2001 så var han... ja, precis. Då var han 25.
Ja, perfekt, ja.
Så i prime ålder, alltså han spelade under sina 4 säsonger, så startade han, eller spelade han minst 30 matcher varje säsong. Så mest 34, så minst 30. Noterades för ett gäng mål. Alltså det får man ju säga är liksom stabilt. Det är Sebastian Larsson-aktigt liksom.
Ja, men det är tre getingar. Det är urtypen av tre getingar.
Ja, det är svårt att säga något annat, tycker jag.
Jag skulle nog säga att han har... alltså tre är ändå bra. Alltså jag tänker att... Ja, svårt att vem man ska jämföra med, men typ att så här, Darren Bent var en tre getingar, hade en tre getingar session i Premier League. Och han var ju ändå bra. Men nästan känns som var väl habil liksom. Hade ju jävligt tufft liksom. Han hade väl tufft ibland med spelstil och sådär. Men var väl ändå, jag tror han var kapten någon gång och sådär. Så men ja, jag säger habil. Godkänd insats, ja, men jag känner, i Southampton. Men om man ser liksom över karriären så har han ju en starkare betyg. Men just Premier League-tiden, den var nog habil på grund av många anledningar. Inte bara för att inte för att han var en habil spelare, för han var ju en bra fotbollsspelare. Visade han ju landslaget massa gånger. Och jag tror att det var, han hade lite oflyt i Southampton också till viss del.
Men jag får lite känslan av att Anders Svenssons karriär i efterhand har blivit liksom lite pissad på PGA, tack och smeknamnet, och att hans liksom lite gnälliga, han är ju en gnällgubbe liksom, och så har han blivit med det på något sätt.
Men det har också definierats jävla mycket av att han och Kim Källström slog så mycket om att ha den här centrala rollen i landslaget, och att man liksom lite grann fick välja sida där.
Ja.
Och då var Anders Svensson så jävla dålig på att försvara sig själv, för att han lät liksom så jävla gniden på något sätt.
Mm.
Det gjorde Kim Källström också delvis, men jag tycker så här att det känns som att den moraliska vinnaren därifrån blev på något sätt Kim Källström, för att han hade en, jag vet inte, en mer långvarig europeisk karriär kanske man ska säga.
Mm.
Jag minns ju inte jättemycket av Anders Svenssons PL-karriär, framförallt inte de tidigare åren. Men i slutet så, ja, det var väl Gordon Strachan som var tränare för Southampton då.
Ja, jo, men det har han ju sagt
hade
att
tufft.
Deras relation inte var.
Precis. Men ja, han var, det är så habilt. Det var en, alltså det är inte många svenska spelare som har gjort det bättre liksom. Jag tycker att det är en habil insats i Premier League.
Therese, hur många getingar får Anders Svenssons Premier League karriär?
Alltså det här var ju, jag menar när han gick dit var jag typ 8 år.
Ja, det är perfekt.
Alltså, det är inte som att jag har någon så här superdjupa analyser, därav min tystnad i några minuter här.
Förstod nästan att det hade med det att göra.
Det känns väl, jag vet inte, baserat på det som man har liksom, hur han har pratat om det, hur folk har liksom, andra människor har pratat om det. 2 getingar kanske? 3 känns lite väl. Jag tänker så här att, alltså Victor Nissa Lindelöf, om han inte blir vare sig jättemycket bättre eller jättemycket sämre innan han eventuellt lämnar Premier League, så kommer ju han vara 3 getingar. Eller?
Ja, då är Anders Svensson en 2, skulle jag säga.
Ja, låt säga det. Det var väl Seb Larsson också.
Nu släpper vi taco, helt enkelt. Vi fick en annan fråga som vi kan kika lite på. Det är från användaren Isak, massa siffror. 31 22 97 63. Oklart vad de siffrorna står för. Det kan vi... Kanske hans telefonnummer, Göteborgs nummer. Skit samma. Han skriver, gör lite olika elvor, vilka är sämst, bäst och så vidare. Och då tänkte jag så här, vi kan göra 2 stycken startelvor. Vi behöver inte gå igenom hela startelvan, men vilka platsar i en startelva med årets bästa spelare och vilka platsar i en med de 11 största flopparna? Så vi kan börja där. Om man skulle dra från säsongen hittills en startelva med de som har varit bäst, vilka skulle ni vilja se i den?
Oj.
Ja, men alltså så här, Kevin De Bruyne är självskriven.
Ja, gud ja. Men det, här är det ju så himla enkelt också att bara egentligen ta alla de bästa spelarna. Alltså det blir så lätt när man sitter och ska försöka tänka ut sånt här att det bara blir att, jo men den här spelaren är ju superbra, kanske inte haft sin bästa säsong, men är en av världens bästa spelare. Alltså så här, nu håller jag med om att Kevin De Bruyne ska såklart vara med. Det tycker jag inte är några konstigheter. Men det är så här, det blir alltid när man ska göra såna här elvor att man vill ändå så här spetsa till det lite grann kanske.
Och det är därför man vill ha Danny Ings på topp.
Ja, just det.
Ja, men typ alltså, det var ju med typ Dean Henderson i mål som, alltså kanske inte alltid 100%, men ändå har verkligen liksom visat fram fötterna och sett till förväntningarna, varit otrolig. Även John Lundström liksom.
Mm.
Sådana spelare vill man ju ha med för att det utifrån förväntningarna har varit så himla mycket bättre.
Precis.
Men även om de kanske inte platsar i att om man skulle sätta ihop ett lag, ett så här all-star-lag och möta något annat lag, så skulle inte de platsa i det laget. Då skulle vi liksom ha, då skulle man kunna hitta andra spelare som skulle vara bättre. Men ja, nej, så om man bara ser liksom utifrån förväntningarna, så skulle jag lätt kunna tänka mig ha både Dean Henderson och John Landström.
Men har inte Landström varit petad liksom på sista tiden? Sen de tog in Berger.
Det kan han mycket väl ha varit. Det kan mycket väl ha möjligt. Men han var ju otrolig i höstas.
Ja, ja, jag håller med. Men man skulle, för att det går ju liksom inte att från sig att på något sätt, om man ska prata liksom om MVPs på något sätt. Mm. Så Chris Wilder får väl nästan vara tränare i alla fall.
Ja, varför inte?
För att det han har gjort med Sheffield United är ju liksom sinnessjukt imponerande. Jag tycker det går att liksom prata om Danny Ings som någon slags superutropstecken, Adama Traoré som liksom lyft Wolves enormt.
Men sen finns det ju vissa andra som också är så här, bland de här självklara också. Så, alltså jag menar, en sån som Alexander Arnold måste ju gå in i en sån, tycker jag.
Van Dijk.
Ja,
absolut.
Ja, det är liksom inget snack. Men alltså, förutom dem, jag tror liksom backlinjen är väl typ Liverpools backlinje. Alltså, och så kan man ta bort Alisson och sätta in Henderson eventuellt. Ändå. Men Adama Traoré tycker jag gör ett case för att vara med.
Håller verkligen med.
Wilfried Ndidi borde nog vara med.
Jamie Vardy.
Det är bara sista tiden då som man skulle tänka, om man ser fram till de sista matcherna, så ska han ju absolut vara med.
Ja,
välj en lagkapten också till det här laget, så går vi vidare till flopparna sen.
Ja, det är ju den bästa. Kevin De Bruyne.
Van Dijk, tack.
Therese, vem är lagkapten?
Ja, du. Någon av dem som de precis sa.
Gattuso,
okay.
Tycker
så politisk
jag. Gattuso, tycker jag.
Men om man tar då istället ett lag som består av de 11 största flopparna i år. Behöver inte ta 11 stycken. Men vilka skulle platsa i det laget i sådana fall?
Alltså, att platsa som flopp. Men Jordan Pickford i mål.
Vem skulle vara bänkad i det laget?
Så ja, Jordan Pickford i mål känns ju helt given. Han är ju han har ju gått och blivit riktigt dålig.
Ja, verkligen.
Och när man pratar floppar, det här är ju återigen så här, då måste man ju också, man måste sätta liksom deras prestationer då i relation till vad man hade för förväntningar, återigen. Och då är väl typ en sån som, nu lämnade han förvisso i januari här, men så här, Christian Eriksen var ju inte...
Ja, gud ja.
Absolut.
Funkar ju inte alls.
Nej, men alltså de 6 månaderna var tillräckligt dåliga för att räcka ett år. Så jag håller helt med att han... ska vara med där. Nej, men det handlar ju, precis som du säger Therese, det handlar ju om förväntningar och vad man tidigare visat. Där tycker jag man kan slänga in, från Citys backlinjen tycker jag man kan slänga in typ John Stones och Oleksandr Zinchenko, som på något otroligt sätt var liksom centrala delar av lag, liksom ett lag som tog 100 poäng, och nu kan de knappt liksom passa en boll 5 meter utan att det blir fullständig kalabalik. Vilka är det mer som har så här underpresterat?
Jag slänger in Lacazette, som jag tycker har varit väldigt dålig. Trots att man ändå har haft väldigt höga tankar om honom. Tyckte att han var en av de bästa anfallarna i Premier League innan den här säsongen. Och den här säsongen har ju varit helt under isen.
En sån spelare som man kanske förvisso inte har så asmycket förväntningar på, trots allt, men som var den första jag kom att tänka på när jag såg eller när jag började fundera på så här, ett lag med floppar eller dåliga spelare eller vad man nu vill få det till. Nu har han förvisso inte varit så här supergiven i år, men ändå, Glenn Murray, ska vi inte
Glenn
en gång för alla mygga av? Vad har han gjort? Ett mål på så här 20 matcher typ. Han har inte gjort någonting
det
den här säsongen.
Det är ändå ett ganska bra case alltså.
Han har gjort så här 12-13 typ de senaste säsongerna. Runt 10 i alla fall måste han ha gjort de senaste säsongerna. Och nu har han gjort ett mål. Det är ju fan.
Vi gör honom till lagkapten i flopplaget helt.
Det gör vi.
Steve Bruce måste vara tränare.
By
the way, det glömde vi säga. Det borde ändå ett shout, för att nu har vi faktiskt inte nämnt en enda United-spelare. Men det går faktiskt att argumentera för att Marcus Rashford ska vara med i MVP-11 eller bästa 11.
Absolut.
Under hela hösten bar han ju den klubben till liksom en respektabel position. Bruno Fernandes har startat bra, men för kort tid för att liksom vara in contention, tycker jag.
Ja, men Rashford, absolut.
Vi har även fått, vi kan ta, suttit ganska länge nu, men vi kan ta en till fråga. Den här är från Marcus Almlöv, heter användaren. Kanske heter Almlöv, ganska troligt efternamn. Vad gör ni med livet nu när det inte finns sport i det? Klara snart inte detta mer.
Jag svarar ju på Twitter, mycket Football Manager. Det går faktiskt rätt jävla bra för Eintracht Frankfurt säsongen 24-25. Startelvan har 6 underbarn från start. Så att, jo, tackar som fråga. Det går bra. Sen läser jag en bok som heter Shogun av James Clavell. Jag vet inte om ni kan se hur jävla tjock den här grejen är.
Läser du Shogun? Det var oväntat.
Ja, så att
väldigt tjock.
Den ska jag ta mig igenom. Och så lagar jag mat. Och så går timmarna. Det går.
Ja, jag sitter mycket på balkongen och dricker vin och öl. Och så lagar jag mat. Det är de enda sakerna jag faktiskt gör.
Ja.
Och kolla på Love Island i efterhand. Så spoila ingenting.
Jag har sett
det
klart.
Det är UK Win Tradition. Ja.
Therese, vad gör du för något?
Jag undrar det jag med faktiskt. Jag vet att man inte ska klaga, men jag börjar bli helt fruktansvärt jävla less på allt det här. Jag går typ en mil om dagen för att jag inte vill gå till gymmet och riskera min hälsa. Men så försöker jag på något sätt upprätthålla min hälsa också. Så jag går typ så här en mil om dagen. Tränar lite hemma. Det är typ det jag gör förutom att jobba.
Och jag lagar husmanskost och läser Lars Gustafssons romansvit Sprickorna i muren. Fantastisk liten författare. Borde ni läsa? Han är mysig. Ingen som läser Lars Gustafsson har vi.
Nej, inte jag.
Nej.
Gammal Expressen-medarbetare. Han skrev på kultursidorna innan han trillade av pinnen för ett par år sedan.
Jag måste bara flika in. Och detta kanske avslöja mina fula fördomar. Men Therese, du känns riktigt dåligt rustad för isolering.
Hur menar du?
Nej, jag tror inte du har liksom färdigheten att klara det här lång tid. Du kommer bli
tillgång. Nej, det tror inte jag heller.
Alltså... Oh, det var hårt slag från Petter Landén.
Nej, men alltså jag håller ju med. Jag känner ju att jag klarar ju inte av att inte göra någonting. Det är det absolut värsta jag vet, att göra ingenting. Så att jag håller på att gå sönder totalt, känner jag. Det är en jävla mardröm där. Nu är jag klagat klart. Nu ska jag bli glad igen.
Kick in darkness.
Okej, men vi kan avsluta med en sista fråga innan vi stänger butiken för idag. Den kommer från Thomas Nygren som frågar vilka spelare kommer komma tillbaka sämst tränade efter uppehållet?
Ja.
Vi har ju ett par.
Andy Carroll är given givetvis, men det borde finnas fler.
Serge Aurier känns ju inte som att han bryr sig skitmycket just nu.
Nej. Nej. Alltså Ilkay Gundogan har ju en historia. Det finns en sån riktigt härlig bild när han sitter med en kompis och är så satans bagarfet liksom. Den här, ja men du vet den här, alltså pizzabagarmagen, det är bara deg. Så det hoppas jag att han kommer tillbaka med, för att det är liksom, jag gillar den här igenkänningsfaktorn, att man kan liksom spegla sig i de här multimiljonärs fotbollsspelarna och tänka att det kunde varit jag.
Och det är pizzamager du känner igen dig helt enkelt.
Ja, exakt.
Ja,
sen har väl brassar har väl ett lite dåligt track record, va?
Du menar att Ronaldinho gick upp och var det 48 kilo från en bild till en annan?
Ja,
eller?
Och det finns väl lite andra exempel på just brassar som inte hatar att leva gott. Nu tror jag liksom Alisson och Fabinho är lite för liksom... disciplinerad för det. Men jag säger Ederson har definitivt auran av att liksom komma tillbaka och bara druckit caipirinha i liksom 2 månader.
Firmino och Gabriel Jesus kan också halka på den banan liksom.
Mm.
Och är det just caipirinhan i det här fallet som är boven i dramat, med tanke på att det är så dolt mycket socker i den?
Ja, exakt.
Att man inte, det är den som de alla blir feta
ja,
av.
Ja, man tror att det är lime, men det är alltså både fruktsocker och rörsocker.
Ja, ja, så är det ju rom. Mm. Det är inte lite socker det heller.
Så det är kaloribomben där på 2000 kalorier för varje glas. Ja, det är ju rätt dumt. Ja.
Vilken Premier League-spelare är mest trolig att bara dricka skinny bitch?
Är det Jamie Vardy?
Ja, såklart.
Ah, fy fan. Uppenbart. Uppenbart. Nej, men med det sagt, ska vi ge upp för idag, eller?
Ja, ska vi förklara introt när du sjöng, Ponta?
Just det.
Graeme Souness, som det finns ingen människa i världen han hatar så mycket som Pogba. Han hade kommit liksom en man med tidsmaskin och sagt, här har du liksom en pistol, en kula, du kan åka till Berlin 1937 eller till liksom Manchester 2017. Då väljer han ju Manchester 2017 alla gånger. Och det känns sinnessjukt att när världen är fullständig liksom kalabalik, så sitter Graeme Souness ändå någonstans och sågar Paul Pogba.
Ja, men det är som att det är inbyggt system. Han har bara glömt bort att så här, stänga av tidskoden. Han är bara tvungen att liksom få ut den på så här. Nej, den av, det var tidsinställt. Ja. Så kommer det så här en gång varannan vecka, samma sågning. Jag känner en båt, han heter Souness, Souness heter han. Och han kan såga Pogba hårt. Han sågar även under coronakrisen. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.